Då tackar jag och gör det så mycket för att vi får vara med och dela gemenskapen här i Löten. Tack till Nils Petter och till församlingen här, menigheten här. Det är en stor glädje för mig att få vara med. Jag trivs så bra med Nils Petter och med Terje och med Ludvig och med Stefan och de övriga evangelisterna här. Och med Erik, jag vet inte om jag har kommit. Men det är så fint att vara tillsammans. Jag trivs så gott med i det sällskapet. Och det har varit så inspirerande för mig. Vad har du i huset? Ja, jag ska också hålla till i andra Konungaboken 4. Man kan inte undgå det. Det är ju där det börjar, den här frågeställningen. Och nu vet inte jag frågeställarnas tanke med det här. De har inte sagt det till mig vad tanken är på att vi ska ha den rubriken, vad har du i huset? Och då har jag bett Jesus att han ska hjälpa mig och förklara varför de ställde den frågan. Och nu vet jag inte om jag har fått hela förklaringen. Men jag ska i alla fall dröja inför de tankar som Herren har lagt på mitt hjärta. Och jag kommer att återvända då gång på gång till andra Konungaboken 4. Både idag och sedan på söndag eftermiddag. Och en kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa och sa: min man, din tjänare, har dött. Och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till trälar. Elisa sa till henne: vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du i huset? Ja, vad är det för ett hus vi talar om? Och jag vill först stanna inför huset. Och sen vill jag stanna inför vad som finns i huset. Det som jag tycker är viktigt och som jag känner att jag vill dela med oss. Om det är församlingen vi talar om, så säger ju Jesus i Matteus att jag ska bygga min församling. Min församling. Och Paulus, han kallar församlingen Guds församling då han skriver till korinterna i det första brevet. Och han säger också när han skriver till romarna, han kallar Guds församling för Kristi församling. Guds församling, Kristi församling. Församlingen är alltså Guds egendom. Det är ingenting som kan bestämma över församlingen. Jag kan inte bestämma över församlingen, och ingen annan kan heller göra det. Vi har ingen makt över församlingen. Om det är en Guds församling, då är det ju Herren som ligger bakom, och det är han som vill leda sin församling. Den tillhör Herren, och den gör den därför att han har köpt den, inte med silver och inte med guld, utan med Jesu Kristi blod. Det är Guds församling vi talar om, som han har vunnit, Jesus, med sitt dyrbara blod. Under gamla förbundets tid så bodde ju Herren i tabernaklet i ökentiden och sedan i templet i Jerusalem. Det var en boning som Herren flyttade in i. Och det var en fantastisk boning, och det var någonting enastående det man fick uppleva då man besökte de boningarna. Men i Nya Testamentet så bor inte Herren i ett tempel som dödliga människor har byggt upp. Det är ingen som är byggmästare till det och kan triumfera över att det här har jag eller vi byggt, inte ens apostlarna. Den högste, säger Apostlagärningarna 7, den högste bor inte i tempel som är gjorda med händer. Han bor inte i ett sådant tempel. Och Jesus säger då om detta, och där Herren bor i ett hus, det kan aldrig fördärvas. Och då säger Jesus, när han säger jag ska bygga min församling, och dödsrikets portar ska aldrig bli den övermäktig. Det kommer aldrig en stund på jorden då dödsrikets portar kommer att hävda att de har vunnit seger över församlingen. Det kommer inte att ske. Guds församling kommer att bestå till den dag då Jesus kommer igen. Och Herrens tempel, det är ju en levande byggnad. Och då säger Paulus i Efesebrevet i det andra kapitlet. i det andra kapitlet och ifrån vers 20. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund, och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Herrens andliga tempel, det är en levande byggnad som fortsätter att byggas och växer undan för undan i livsgemenskapen med hörnstenen. Och på hörnstenen vilar alla trogna vänner i Guds församling. Det vilar på hörnstenen. Vi har en grund att stå på, som Paulus understryker här. Och församlingen tycker jag mig finna är som ett stort och mäktigt träd med många årsringar. Det växer, och så länge trädet växer så läggs den ena årsringen till den andra, och det blir större och det blir mäktigare. Men alla årsringarna hör samman med trädets innersta kärna, innersta liv. Det är någonting gediget i det. Det hör samman. Det är inte så att det bildar sig skal ovanpå ett annat skal och så vidare, utan trädet växer samman. Och Guds församling, det är ju som jag ser det, det eviga trädet som aldrig slutar att växa. Det växer. Och alla årsringarna i det eviga trädet hör samman med trädets innersta kärna. Apostlarna och profeternas grundval. Det hör samman med den innersta kärnan. Och det är det som Jesus själv är grunden, som vi läser om och som vi yttrar om här. Om församling kan därför sägas den liknelse som Jesus framställer om byggnadsmännen som byggde en på sanden och en byggde på berget. Slagregn föll och vattenströmmarna kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, och likväl föll det inte omkull eftersom det var grundat på hälleberget. Församlingen kommer inte att rasa samman, den kommer inte att ramla omkull, den är en evig boning. Tack och lov för det. Vad har du i huset, frågar profeten Elisa kvinnan som kommer till honom. Kvinnan hade smörjelseolja. I vår bibel står det en liten flaska, men i Norge läste ni väl ett litet krus, som vi hörde igår Stefan nämna om. Och hennes bön, det innebar att det blev mera utav smörjelseoljan. Det blev mer utav det hon hade. Till slut var alla kärl välfyllda, som hon fick uppleva. Så vill Herren ha det. Att alla kärl i Guds församling ska vara välfyllda med den helige ande. Välfyllda, fyllda ända upp helt enkelt. Och på pingstdagen blev 120 kärl, de blev fyllda av den helige ande. Välfyllda med den helige ande, så upplevde man. I Cornelis hus, enligt Apostlagärningarna 10, så blev alla kärlen fyllda när man lyssnade till Petrus som predikade om Jesus Kristus. Och de tog till sig detta och anden föll. Alla blev fyllda av den heliga ande. Det är 12 männen i Efesus. Det står inte att 10 män blev andedöpta och fyllda av den heliga ande när Paulus bad för dem, och 2 blev det inte. Nej, alla 12 blev fyllda av den heliga ande. Man satte tro till vad som förkunnades, och så öppnades ens hjärta och så upplevde man detta mäktiga. Anden, det är inte en liten flaska eller ett litet krus med smörjelseolja. Anden är en oljekälla. Tack och lov. En oljekälla som aldrig kommer att sina. Det finns oljekällor här naturligtvis, man pumpar ur dem och så sinar de. Men när det gäller anden så kommer den att finnas så länge som Guds församling finns på den här jorden, till dess att Jesus kommer. Ju mer olja, ju större rikedom. Så blir det. Större rikedom, det blev det här för kvinnan. De samlades omkring de här kärlen och det fyllde. Och det blev en rikedom som innebar att hon blev av med all den skuld som hon hade. Vi har ingenting i oss själva som vi kan berömma oss av på något sätt. Vi känner ju alla vår brist. Vi känner vår oförmåga. Vi känner att vi alltid är i behov av Herren. Och våra ord, ja, de räcker inte till helt enkelt när vi försöker att förklara detta för människor, vad Jesus betyder för oss. Våra föresatser räcker heller inte till. Det gör det inte. Vi känner vår fattigdom. Oljan är vår enda tillgång. Anden är vår enda tillgång. Att vi upplever smörjelse av den helige ande, så att vi kan fungera och tjäna så som han vill. Församlingen är alltså en boning åt den helige ande. Den nya förbundets tid, det är den helige andes tidsålder. Så är det. Så upplever vi det. På pingstdagen då föddes en församling. Och det var därför att anden skulle ha ett hus att bo i. Men det var inte gjort utan människohänder, som jag nämnt om här. Men i det huset som Jesus har byggt en församling, där skulle anden flytta in. Och där gjorde han också vid det tillfället. Så då innebär inte det att anden kommer som en vind och blåser till en gång på sommaren när vi har tältmöten. Eller en gång på vintern då vi samlas till att vi har kanske några speciella möten vi anordnar. Nej, andens vind, den kommer inte och går inte. För anden är i församlingen. Den är i församlingen. Den finns där. Och det är det som är det fantastiska. Anden bor i huset. Jag ska bo i dem, säger Paulus i 2 Korinthierbrevet 6. Jag ska bo i dem och vandra ibland dem. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Den heliga ande önskar alltså ett hus att bo i, och detta hus är församlingen. Det vill säga en församling som lever i anden och vandrar i anden. Det är det som är Guds församling. Det är när anden då leder församlingen. Det är när man vandrar i anden. Det är när man leds av den heliga ande. Då är det Guds församling. Och den församling som inte upplever det, att det är den helige ande som leder och vi vandrar i anden tillsammans och upplever detta, då är det ingen församling, utan det har blivit en förening helt enkelt. Men för att anden ska bo i församlingen och uppenbara sin härlighet, så finns det ju vissa förutsättningar för att anden ska kunna verka så som han vill. Det är renhet. Naturligtvis är det så. Det är sanningen som ska härska. Församlingen, det är ju sanningens grundpelare, grundfäste. Där ska sanningen vara rådande eller regera i Guds församling. Och därför att Herren är ju helig. Jesus är helig. Den helige ande, den är ju helig. Och därför så vill anden leva i den församlingen som har den strävan att bli helig. Nu är det ju så att i Guds församling kommer hela tiden nya människor till. Och när de kommer till församling är de inte fullt färdiga. De är ingen färdig produkt. Utan när man kommer till församlingen så kommer man att stå under ordets och andens påverkan. Och när man gör det så innebär det att den helige ande leder den individen till att renas mer och mer ifrån det gamla. Och så blir den till slut färdig så som anden vill att den ska bli. Anden vill verka. Men då finns den där förutsättningen att i vår församling älskar vi renhet. Vi älskar att leva i det. Vi älskar sanningen att den ska råda och härska. Då trivs den heliga ande där. Och då finns det ingen gräns för vad den heliga ande kan göra. Vi kan aldrig då förstå oss på det, hur det ska ske. Men han gör mäktiga ting när han får leda. I Matteus berättas det bland annat om Jesus, hur han rensar templet. Till helgedomen så hörde inte bara tempelbyggnaderna, utan det hörde också förgården. Och där samlades människor dit bara judar fick gå, till förgården. Och utanför låg den yttre förgården, ett område i anslutning till templet. Och till det fick hedningarna komma, till den yttre förgården, men inte längre. Men den yttre förgården enligt fariséer och skriftlärde hade inte samma andliga status. Det var inte så som det var för den inre förgården. Det var inte den där statusen. Så menade man där. Och därför öppnade man den yttre förgården helt enkelt för köpenskap. Men som hade med offerlivet att göra. För att de skulle kunna offra där. Men Jesus visar att detta var så att beröra det heliga området med människohänder. Det var att beröra det på något sätt så att det blev oheligt. Och därför rensar Jesus den här förgården ifrån allt det där. Och han visar inget förbarmande med dessa som orenade helgedomen. Han tar ett rep och det så där, sjunger om det bara och driver ut och slår om kull och växlarnas bord och de som sålde duvor och allt det här. Det blev en enda, tycker vi kanske, oreda, men han drev ut allt detta. När då detta köpcentrum var utrivet, då kom det sjuka, då kom det behövande. Då stiger lovsången i templet. Man upplever den härlighet. Så länge köpmännens rop fanns där och fårens bräkande och duornas kuttrande och myntens klingande, då var det ingen härlighet. Jesus kunde inte göra någonting vid det tillfället. Han kunde inte uppenbara den gudomliga makten och härligheten. Men så snart templet var renat från de här styggelserna, så kommer de lama och de som behövde sjuka där, de kom dit och de fick uppleva ett gudomligt ingripande, en rening. Varför renar Jesus templet? Jo, det var den materialistiska anden som hade kommit. Pengarna hade fått in inträde på det heliga området. Och när det skedde, då måste Jesus gripa in. När Guds församling är villig att ta avstånd ifrån allt som är orent i Guds ögon, då uppenbarar Herren sin härlighet och låter under och tecken ske. Så är det. Bundna själar blir frigjorda och man upplever sjuka, de blir helade i den miljön och under den andens påverkan. Onda makter drivs ut helt enkelt. Och trötta själar blir fyllda av kraft och känner styrka. Och man upplever det så underbart. Sorgsna, de blir delaktiga utav en himmelsk fröjd. Och allt detta, det kan bara den helige ande utföra. Min första föreståndartjänst, det var en mycket fin församling, en helgad församling. Där fanns mycket utav gudomlig som jag ska vidröra senare här. Men det var så underbart att vara i den församling som första gången som föreståndare. Det var en sån underbar ande atmosfär. Stod man och predikade där så kunde Herren utan vidare gripa in och gjorde det också. Och mötte människor, de blev helbröjda. Ingen av oss var några händer på någon. Men det var en sådan andlig atmosfär. Så i den atmosfären gjorde Gud under. En kvinna kom och sa till mig, jag hade en knöl på ryggen när jag kom till mötet idag. Men Herren tog bort den under det jag lyssnade till Guds ord och satte tro till det. Det är den atmosfären vi behöver uppleva i vår tid. Så kommer Herren att göra dessa mäktiga ting. Vad har du i huset? Vad har du i församlingen? Paulus säger i 1 Korinther 3. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? I vår översättning står det sen i fortsättningen. Om någon förstör Guds tempel, skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. Vi har en sång i vår sångbok som vi sjunger i pingströrelsen som jag vill ta och citera första versen. Det byggs ett heligt tempel här på en syndfull jord. Det bär Guds egen stämpel. Dess mönster är Guds ord. Och frälsarens försoning, det är den grund som bär. När detta tempel bygges, som Guds församling är, det finns, det byggs ett heligt tempel. Och det där det har etsats in så starkt i mitt eget hjärta och min egen själ. Det är så heligt där vi tillhör. Det är så heliga tankar Herren har om det han har skapat och det han har format. Och det är vi som utgör detta tempel som han använder sig av. Vad menas då med att fördärva Guds tempel? Fördärva församlingen. Ja, man kan fördärva templet genom att öppna för det som är främmande för Guds församling. Det som egentligen inte hör hemma i Guds församling. Och av någon anledning kan sådana saker komma in i församlingen. Och då kan det innebära stridigheter i en församling. Det kan innebära konflikter i en församling. Men inte bara det, det kan innebära att en församling, där kommer när man upplever maktmissbruk. Någon som vill ta makten över församlingen på något sätt. Eller en annan bibelsyn kan man ha helt enkelt. Och så ersätter man Guds tankar med mänskliga tankar. Och så säger man, ja men det här är lika bra. Det här är lika bra. Vi gör så här, det är lika bra. Men det finns aldrig någonting som är lika bra som det som Herren har bestämt och tänkt ut. Och det vi måste böja oss inför. Så är det. Eller om det världsliga kommer för nära det heliga. Så kan det också bli egentligen, fast vi inte kanske tänker på det. Och den som orsakar detta, den tar Herren hand om. Vi behöver inte sätta igång en väldig rättegång egentligen. För det är så här att Herren tar hand om det. Så till Guds tempel, om någon förstör Guds tempel, ska Gud, han tar hand om det här. Han ska förgöra. Det är han som ska gripa in om någon försöker att fördärva det som är så heligt och rent. Om det här får ske, om vi får lite av andens smörjelse, det är då det kan inträffa detta. Det är då att det kan smyga sig in saker och ting. Det är då att vi kan ge efter för olika tankar och sådant. Då blir det lite av lovprisning och då blir det lite av smörjelse. Och då blir det så att det blir lite av frälsningsunder om det blir lite av den heliga ande. Och det blir lite av allting. Och då måste vi konstatera som kvinnan, det är inte mycket jag har. Så blir det om inte anden får vara där. I 1 Korinthierbrevet 6 och 16 så är det samma tanke där. Vilket tempel är jag då åt den helige ande? Det blir ju frågan. Är jag ett tempel då som den helige ande kan få helgat och uppfylla? Och att den helige ande som trivs där och bor där och leder det. Har anden fått sin boning hos mig? För andens tempel kan man inte använda till vad som helst. Vad har du i huset? Den heliga ande är ljusets ande. Ljusets ande. Ett himmelskt ljus som starkt genomträngande. Det ljuset är den heliga ande. Som tränger undan allt mörker. Och alla skuggor försvinner för den heliga ande. När det ljuset faller över våra liv. Då är det avslöjande. Det är upplysande. Och det visar vad som finns. Och det visar på brister som vi har i våra liv. Så är det med den heliga ande. Det visar vad som är äkta. Och det visar vad som är falskt. Det gör den heliga ande när den genomlyser. Allt samman, säger Paulus i Efesierbrevet, allt samman blir uppenbart när det avslöjas genom ljuset. Ty varens något blir uppenbart, där är ljus, tack och lov. Och det är det vi vill ha, och det är det vi behöver. När den helige ande får leda sin församling, då blir inte församlingen en plats där man gömmer undan saker och ting. undan, alltså med en kristen täckmantel så kan man gömma saker och ting. Men så får det aldrig bli när det gäller Guds verk och Guds församling. Vi får inte gömma undan de orena handlingarna och behålla det på något sätt och tänka att det här det försvinner och så. Jag behöver inte ägna någon stor tanke åt det här, de orena handlingarna. Oförsonligheten, alltså, vi får inte gömma det i Guds församling och liksom sopa det under mattan och låta det gå helt enkelt, så blir det nog bättre, vi ropar till Herren. Nej, så kan vi inte göra helt enkelt. Inte någonting som finns där, inte det vi har stulit eller det vi har ljugit helt enkelt. Akan i Josua boken han gömde mitt i Israel, mitt i sitt hus eller sitt tält, så gömde han undan det han rövat och stulit ifrån Gud. Gud hade sagt allting ska tillspillogivas där de skulle inta staden Ai. Men de gjorde inte det. Akan, det var för värdefullt det han tyckte. Det var bättre att han tog det och grävde ner det helt enkelt i sitt eget hus. När segern uteblev, då gör äldstekåren bara en enda sak. De faller, Josua och de äldste, ner på sina ansikten inför Herren under en hel dag. De ropar till Gud helt enkelt, och på kvällen kommer Herren och säger: uppenbara precis vad det är. Uppenbarelsens ande. Israel har syndat. Josua, Israel har syndat. De har stulit. De har ljugit. De har gömt det bland sitt eget. Och domen blir hård. Domen blir hård. Jag vill inte längre vara med er. Jag vill inte vara med er. Om ni inte skaffar bort det här ifrån er. Punkt och slut. Upp till er. Tänk att uppleva det. Ingen seger, det var en stor förlust och människor dog och allt detta av sorgen och förtvivlan. Men Herren tar i så med dem. Jag vill inte vara mer om ni inte skaffar bort det ifrån er. Helga er till imorgon. Helga er till imorgon. Fortsätter Herren och instruerar här. Och det var en persons synd som drabbade hela menigheten. En persons synd gör att Herren inte kan verka där i fortsättningen. Därför är det villigt att vi tänker var och en på oss själva hur vi lever. Ingen seger, ingen framgång. Helgare först, renare först. Fruktansvärda ord, ingen seger. Men uppenbarelsens ande, ljusets ande, träffade och träffade rätt. Och det blev också så att man var villig att göra vad man kunde. Och det gör man också. Och rensar ut och helgade sig på nytt igen. Och så kom Herren på ett mäktigt och underbart sätt. Uppenbarelsens ande, den fanns i profeten Elisas hus. I det huset var det uppenbarelsens ande. När Gehazi försöker sig på att ljuga. Han ljög 3 gånger, Gehazi. Och den första lögnen det var när han hinner ifatt Naman: min herre har sänt mig. Ja. Förstår du? Kan säga det, va? Min herre har sänt mig. Jag har inte alls sänt honom. Utan det var hans egen drift som drev honom helt enkelt. Det var första lögnen. Och andra lögnen, det var: 2 unga profetlärjungar har kommit till mig, ville Elisa framställa genom den här tjänaren. Det har inte alls kommit några profetlärjungar som var i behovet av att få några kläder och någonting. Och den tredje lögnen, det var då när profeten frågade: varifrån kommer du, Jehosi? Ja, din tjänare har inte varit någonstans. Då ljuger han en tredje gång. Men vad Jehosi inte räknade med, det var uppenbarelsens ande som Elisa var beklädd med. Och det 4 talenterna silver och de 2 högtidsdräkterna som Gehazi drömde det, eller gömde i sitt hus, det uppenbarade alltså den heliga ande, Herrens ande, som bodde i profeten Elisa. Uppenbarelsens ande verkade starkt i församlingen i Jerusalem. I den avslöjades lögnen som Ananias och Safira bar på. Falskheten. Att komma på en idé. Att försöka lura den helige ande. Det var det Petrus sa till dem. Ni har försökt att bedra, lura den helige ande. Att det kan bli ett sånt avsteg i en människas liv som vill vara med i en levande Guds församling. Så man kommer på idén att man ska ljuga för sig själv och för andra menigheter. Men också för den helige ande. Mycket allvarlig sak egentligen. Anden avkunnade dödsdomen direkt i Jerusalem. Det är inte lätt att ha något orent med i församlingen. Det blir uppenbart genom den helige ande. Det är många kära Guds barn, och Gördes, min fru, vittnar om det, hur hon som ofrälst, eller som frälst när hon hade nyss lämnat sig till Gud, kommit med till församlingen och var med i församlingen. Då ställde hon sig på trappan till huset, kyrkan där församlingen möttes, innan hon gick in. Och så bad hon: Herre, du ser om det är något i mitt liv som är fel, som möt mig så det inte avslöjas när jag kommer in. Det var en sådan uppenbarelsens ande som mäktigt verkade i pingströrelsen under 50-talet, då när Gördes blev frälst. Och det var ingen som gick säker när man kom till en gudstjänst, utan kommer anden, då kommer han att lysa över mig, och det är synd om mig om jag har någonting otalt med Gud eller med människor. Det är gåvor Petrus brukar när det gäller Ananias och Safira. Det betyder mycket för den här klara gränsdragningen mellan församlingen och världen. Men också för att ha respekt för Herren och ha respekt för Guds ord och respekt för församlingen. Det är det som vi behöver uppleva. Jag är rädd för att vi kommer in i en tid av nonchalans istället för respekten för det här heliga. Som församlingen är och vad församlingen står för. Och därför så kan alltså vad som följa med in i församlingen. Vad har du i huset? Vad har du i församlingen? Ja, när den helige ande får frihet att verka i församlingen så skapar han en stark andlig atmosfär. Och i den atmosfären verkar barmhärtighetens ande och nådens ande. Den helige ande blir så starkt utgjuten och atmosfären är så stark och så förtätad. Men där verkar barmhärtighetens och nådens ande. Tack och lov för det. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Och det vi hörde från psalm 103 igår kväll, att Herren, han är barmhärtig. Barmhärtig och nådig är Herren. Alltså, när den helige ande fyller sin församling så blir det inte en mängd krav och uppenbarelse som gör att vi känner oss rädda och tycker att det är obehagligt. För när den helige ande fyller sin församling, då är barmhärtighetens ande där. Och då är nådens ande där. Och vill hjälpa på allt sätt och vis. Det blir en sådan underbar atmosfär. Och barmhärtigheten, det är ett karaktärsdrag för den som är frälst. Barmhärtig är man därför att man är frälst. Det är ett sinnelag man har fått. Det är i mitt sinne helt enkelt finns det där. Att jag ska vara barmhärtig och visa barmhärtighet. Uppleva det. Den som är fylld av anden har det där sinnet. Så i Kolosserbrevet skriver Paulus: så kläd er nu som Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet. Inte bara med orden att vi försöker det, utan det är i hjärtat som vi har barmhärtighetens ande. Därför att vi är ett tempel åt den heliga ande, och bor han där inne, då fyller han oss med barmhärtighetens och nådens ande. Paulus säger vidare: var goda mot varandra och visa barmhärtighet och förlåt varandra så som Gud har förlåtit er i Kristus. Vi bör alla komma ihåg. Och du bör komma ihåg att du lever av Guds barmhärtighet. Av hans nåd, helt enkelt. Barmhärtigheten, den som är så gränsöverskridande. den som inte sätter upp staket, den som inte bygger murar, utan den river allt det där. För barmhärtigheten, den är gränsöverskridande. Och är det något vi behöver uppleva i Guds församling i denna sena tid, när människor är utsatta för så mycket och kommer utifrån världen och upplever frälsning, så vad de behöver uppleva, det är barmhärtighetens ande. Det är nådens ande som dessa vänner behöver uppleva när de kommer och med sina trasiga liv. Och barmhärtigheten, den är ju fri från alla reservationer. Den reserverar sig inte på något vis därför att människor har en annan hudfärg, eller kommer från en annan kultur, annan ras eller annan religion. Vi hjälper katoliker, vi hjälper muslimer, vi hjälper hinduer, vi hjälper ateister. Vi hjälper alla människor som vill komma. De ska uppleva och känna att det finns en varmhärtighet och det finns en nådens ande, helt enkelt, som vi upplever. Människor behöver känna och uppleva det. Avgörande för vår hjälp, det är alltså inte en annan social ställning. Om någon är hemlös, om någon är tiggare, om någon är förbrytare, om någon är handikappad, om någon är missbrukare, om någon är homosexuell eller äktenskapsbrytare, en annan politisk syn, det har inte med det att göra. För barmhärtighet och tolerans, det är inte samma sak. Barmhärtigheten, den är fylld av nåd och värme och kärlek. Vi gör allt för att vänner ska uppleva det. Jesus ger en väldigt tydlig bild av detta. Mannen som kommer, som Jesus talar om, mannen som var skyldig så gräsligt mycket pengar. Och hans herre hade kommit på honom att han hade handskats fel med förvaltningen. Och nu kan du inte få vara förvaltare längre eftersom du har förbrutit dig så. Ja, han visste inte vad han skulle göra, men han gör bara en sak. Han faller ner och ber om förbarmande. Ha förbarmande med mig så ska jag betala tillbaka. Och det förstod mannen att det kan du aldrig, om du lever i tusentals år, kan du aldrig göra dig fri från den här skulden. Och därför så efterskänkte han alltihop. Han mötte barmhärtighet. Man var glad och tacksam. Reser sig och går ut, och utanför dörren möter han en medbroder som har skyldig honom någon procent av vad han stod i skuld. Och grep honom om halsen och sa: betala tillbaka. Ja, men ge mig nåd, jag ska göra det. Han vill inte lyssna på om han slänger honom i fängelse. Då säger Jesus till honom, eller om det här med man, den här mannen som hade förbrutit sig så, att hans herre fick höra detta, tog tag i honom och satte honom i fängelse. Och där fick han sitta resten av sitt liv på grund av att han var obarmhärtig. Barmhärtigheten och toleransen, det är inte samma sak, inte alls. Vi tolererar inte allting därför att vi är barmhärtiga. Det finns gränser för det, men vi ska visa det så långt det är oss möjligt. För barmhärtigheten tolererar inte kärlekslöshet. Och barmhärtigheten, den tolererar inte orenhet av vad slag det vara må. Och då är ju frågan till mig och till oss alla: hur är det med barmhärtigheten? Hur har vi det med barmhärtigheten och med nåden i Guds hus? När den heliga ande får frihet att verka i församlingen, så skapar han en stark andlig atmosfär. Och det blir, i den atmosfären skapas en stark böneatmosfär. Ju mer fylld en församling är av den heliga ande, ju starkare är bönatmosfären i den församlingen. Och som i sig då skapar en trosatmosfär. När den heliga ande där och verkar och bönen blir utgjuten och vi prisar Gud och allt detta, då skapas det en trosatmosfär. Och i den atmosfären, i den trons atmosfär, där ger Herren bönesvar, där gör han under, där berör han hjärtan, helt enkelt. När anden kom på pingstdagen, då blev det en stor rörelse. Och det blir det än idag. När den heliga ande fyller sin församling, då blir det en stor rörelse. Och därför så är det så viktigt med att den här böneatmosfären finns i Guds församling. För där vill Herren alltså verka på sitt mäktiga sätt. Och den heliga ande trivs i den atmosfären. Nu ska vi fortsätta nästa timma med några andra saker som tillhör detta med församlingen. Kanske lite allvarliga slag på sina håll, men också uppmuntrande på sina. Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig att du har kallat oss till en gemenskap med någonting som är så heligt, gudomligt, som din församling är. Och tack Jesus för att du kallar dag efter dag nya människor till din församling, Herre. Och få smaka på, uppleva och känna den andliga atmosfären som är så ransakande, renande, men också gör oss heliga. Vi prisar dig för det. Och Herre, du vet hur vi har det i våra hus, var och en av oss. Och du vet hur du har det i de församlingar som vi representerar här idag. Herre, vad som finns av den heliga andes mäktiga manifestation, det vet du. Men vi vet bara en sak, vi vill ha mer av den heliga ande. Låt så ske ibland oss, i Jesu namn. Amen.
Thank you. Thank you. Inga kärnor och fall. stå från döden. Han lever.